Välkomna tillbaka. Säsongspremiär av Avgå alla idag. Och det är idag exakt en månad till valet, om man tänker att en månad ibland är 31 dagar. Och det märks att valspurten är igång. Juli, det var nästan tyst på politiska nyheter, men nu senaste veckorna kommer det nya utspel varje dag egentligen. Och
det är underdrift alltså.
Med mig idag har jag Enna Gerin och Daniel Suhonen. Avgå allas järngäng, kanske man kan säga idag.
Den hårda kärnan.
Ja. Ja. Är ni redo för valspurt?
Alltså jag har redan typ migrän. Alltså ja, det är så jävla maxat. Alltså det går ju, alltså det känns som hjärnan exploderar. Man hinner typ liksom se en sak och sen är det liksom över.
Det är som en jävla våg liksom, som står på en strand liksom.
Nej, fy fan alltså. Ja. Men också jättekul. Så kul att vara igång igen.
Jag tycker liksom, det är lite grann, vi kommer ju gå in i en stenhård liksom, sända väldigt mycket klipp och så vidare. Så jag tänker att, minns nu den här bilden av oss, vi är ganska fortfarande utvilade, rätt solbrända, rätt snygga, någon som
glömmer den här bilden.
Och så bara, alltså, så det här kommer vara liksom 30 dagar av förfall, fram tills vi får en ny regering liksom.
Ja, och vad man har hört i alla polls of polls och sånt, så har ju opinionsläget stått ganska still under sommaren, vilket inte är så konstigt med tanke på att politikerna har också haft semester. Det finns något fint i det där, tycker jag, att trots att det är valår så tar ändå politikerna sina goa 4 veckor i juli, känns det som. Det händer inte så mycket. Det är en tyst överenskommelse. Semester är viktigt i Sverige och det respekterar vi oavsett ödesvalår eller inte.
Jag tror att med Simona Mohansson var så att hon fortsatte göra utspel, men de drog bara ur pluggen.
Ja.
Det kommer inte gå väl ut vecka 28, 29, 30. Så att hon fick fortsätta sända ut 3 budskap om dagen, men de sände dem inte.
Nej.
Hon körde dem nu på repeat.
Men det var verkligen dött alltså i juli. Mm. Det var verkligen, alla gick ner.
Vi behövde det.
Ja.
Ja,
men
alla
sen drog det igång med besked så fort augusti kom.
Ja, nya utspel som dras tillbaka och så vidare. Vi kommer in på ett gäng av de mest aktuella grejerna strax. Men igår kväll fick vi då den första så opinionsmätningen som ska säga att något har förändrats. Och det var ju såklart våra kära vänner, din kompis här från podden, Pej Emilssons påverkansbolag Demoskop, som säger att avståndet mellan blocken har halverats sen innan sommaren, är det väl. Och hur tolkar ni det här?
Alltså det här är ju så, sorry Pej, du får för öronen nu, men det här Demoskop är ju en påverkansoperation. Det här är liksom helt enkelt fake, det är trams, det är, man kan liksom googla när ni är klara med den här sändningen, kolla på det här programmet liksom, kolla kritik plus Demoskop, så är det, alltså alla i opinionsmätarbranschen tycker att det här är skit, det de håller på med. Därför att det är helt självrekryterade paneler, och jag kommer ihåg när Liberal, alltså alla deras vinklar på deras opinionsmätningar är positiva till högern, till SD, till att det är kört för de rödgröna. Det är liksom alltid deras takes. Mm. Alltså att de har takes överhuvudtaget. De mäter inte opinionen, utan de formar opinionen. Så att redan, det här är som en påverkansoperation. Alltså de mäter jättedåligt. Och det var ju de som sa att Liberalerna hade typ kom in i riksdagen. De sa ju det någon dag efter att Simona Mohansson hade tagit det här vägvalet. Ja. Då var de inne i riksdagen. Ingen annan mätning.
Och sen alla efter det visade att inget har hänt.
Ingenting har hänt. Det hände bara där i liksom IPM-sons mobiltelefon.
Fantasi.
Ja. Så att jag brukar skriva att vi sitter här på Hagagatan vid Odenplan i fackförbundens hus. Att vi skulle kunna ha Haga opinion. Där jag går upp 3 gånger utav, frågar de som kommer in från lunchen, ombudsmän från byggnads, kommunal, seko, elektriken och så vidare. Och bara, vad tycker ni? Och det är enormt stöd från rögerna, sossarna, egen majoritet.
100%.
Det är liksom så här, eller i gymmet, i bastun här nere. Alltså, det är liksom så här, det är så jävla dåligt. Men det får en påverkan.
Ja,
det här
verkligen.
Är för att nu så kommer, sprider man ut känslan, de är i kapp, de rör sig. Då börjar folk få hopp om det. Så att det här är fan, det borde vara olagligt med den här typen av mätningar.
Det är väldigt mobiliserande för deras sida, verkligen.
Precis.
Och det här är ju inte liksom bara alltså
Peje.
Peje, det är ju den här hela Kreab. De har ju liksom väldigt täta kontakter direkt med Moderaterna. Den här,
och
världsfärdslobbyn. Det är ju också en grej som de är väldigt kända för. Liksom alla mätningar som på något sätt försvarar vinsterna i välfärden, vinsterna i skolan. Så att... ja, jag blev faktiskt, först blev jag rädd när jag såg rubrikerna igår kväll. Bara halverat. Från vadå? Det har ju, ledningen har ju legat på 10%.
Men inte i demoskopsmätningar.
Nej, nej, där var det bara 7,6%. Men sen när jag såg att det var demoskop så blev jag liksom ändå väldigt mycket mer lättad. Även om jag tycker att det är viktigt att liksom inte ta ut den här segern i förskott för vänstersidan. För att det finns ju... Det som egentligen är märkligt är ju att inte det här gapet har slutits. Det hade varit det helt normala. Om du leder med runt 10% oppositionen i flera år, hela mandatperioden, då förväntade sig nästan alla bedömare att i mitten av våren skulle det här gapet börja liksom närma sig. För det gör de alltid. Ja, precis. De gör ju alltid det. Det blir ju alltid mer jämnt närmare valet. Så det konstiga är ju att det inte har jämnats och kommit varandra närmare fram till nu. Och det skulle ju vara helt sinnessjukt om det faktiskt inte blev mindre de här sista fyra veckorna. Så det ska ju alla förvänta sig. Alltså man ska ju inte liksom lägga sig ner och dö nu när gapet börjar faktiskt minska fram mot valdagen. För det är en sån också logik i valrörelser. Att liksom du har två val att välja mellan.
Och så blir det 51, 49, ja. 48, 40, 50.
Ja, så att, småpartier får oproportionerligt mycket uppmärksamhet i media. För att media bryr sig jättemycket om alla partier i en valrörelse. Exakt. Och så vidare. Men det är också väldigt viktigt att i en valrörelse signalera att något går framåt. För att peppa sina egna. Och unga förstagångsväljare har ju en tendens att liksom, man vill vara på vinnarsidan. Mm. Vilka känns som att de har roligast, vilka har medvind. Och den kanske näst mest uppmärksammade, eller kanske den mest uppmärksammade mätningen var ju den här som kom för någon vecka sedan eller två. Om att de unga har svängt så tydligt från att i förra valet har röstat till höger. Och i det här valet kommer förmodligen rösta mer till vänster än genomsnittet. Och det är helt enligt all forskning på det här att om det finns en vind i samhället åt något håll, nu finns det en vänstervind som har pågått länge, och då är unga liksom ännu starkare plockas upp i den vinden.
Trendkänsla.
Ja, men de har ju inte röstat 18 gånger redan.
Nej, exakt.
I 50, 60, 70 år. En som har röstat sedan 1952, den röstar förmodligen en gång till åt samma håll.
Ja, precis.
Medan den som är första gången, den är ju liksom... Ja, fångas av vinden.
Precis. Och det här vill väl då Demoskop med den här mätningen dämpa. Att den här vänstervinden som jag tror många unga kan uppfatta och vill vara en del av. Att man vill,
att den mojnar,
man vill sänka den.
Den.
Och inte förstärka den.
Tycker ni att, för att jag tycker det verkar, det är ju dels det där att mindre partier får mer uppmärksamhet. Så att liksom,
då får jag en åttondel av uppmärksamheten
precis. Så att det gör ju att de liksom på något sätt växer mer på bekostnad av de större partierna. Men det finns ju också att faktiskt väljare är mer lättrörliga. Att många inte har bestämt sig. Att i förra valet
så... Och de borgerliga är demobiliserade i hög utsträckning på marginalen.
Precis. Så att självklart kan allt hända. Så att man måste ju verkligen köra stenhårt nu. Man får ju absolut inte ta ut segern i förskott. Men det finns ju också en mekanism nu i slutet, tycker jag det känns som. Att medierna... Alltså medierna vill ju ha ett mer tight race för att det är mer spännande, det drar mer trafik, det blir mer klipp. Så att de kommer ju luta åt att liksom lyfta fram alla tendenser till att det faktiskt är mer jämnt. Så att de kommer ju ge dem en draghjälp i det här också, som man inte får underskatta.
Nej, men det, förmodligen är det så att det här valet kommer att bli jämnare än det har sett ut under lång tid. Det får man ju som ta och... Nu, man får också inte glömma en sak, nämligen att det är nu det börjar. För 99, alltså nördarna på Katalys och våra vänner, de som tittar, kärntittarna på det här, Agualla och så, ni där ute, där inne, där hemma. Bland oss som är liksom nördar och intresserade av politik och brinner för det här på olika sätt. För oss är det ju valrörelse hela tiden och man liksom diskuterar förslag. Men för de flesta vanliga människor så är det i princip att man ser ett par partiledardebatter, någon utfrågning, kanske läser någonting och känner någon vibe i samhället.
Ett par valkompasser.
Ett par valkompasser, vilket jag tycker är nästan också en påverkansaktion. Jag tycker det är helt absurt. Men i alla fall, det är så det går till. För de flesta är liksom vad ska man säga, attention span för svensk inrikespolitik är liksom 2 veckor före, 3 veckor före valet. Mm. Och vi har ju haft också, nyligen var det ju, mindre än ett år sedan var det ju val i Norge. Mm. Och då hade vi ju dels, ja, vi har haft flera inslag med norska kommentatorer som vi berättar liksom så här, erfarenheterna därifrån. Dels att sociala medier spelar en jävla stor roll, men också att allting från enorm kraft sista månaden, sista veckorna, sista dagarna. Så att det är nu valrörelsen börjar. Med det här programmet så börjar valrörelsen. Och det är liksom nu kommer saker hända. Folk, det är inte säkert att det ändras, men det är nu många bestämmer sig. Det är nu politiken. Alltså, och risken är ju liksom att de rögarna har liksom, om man inte nu taggar upp och ser till att vinna det här och vara i form, då är ju risken att man liksom i princip har vunnit liksom distriktsmästerskapen i Säffle under 4 års tid, men förlorar VM-finalen.
Ja. Mm. Ja, spännande och jämnt kommer det bli. Vi får se om det blir jämnt mellan Tide versus resten eller en ren rödgrön majoritet mot inte. Mm. Men väldigt, någonting kommer att bli väldigt avgörande på, med en liten marginal, ja, antagligen.
Men en sak som ändå var intressant i Demoskop, som då är väldigt vinklande på det här sättet, det är ju att Liberalerna, vad hade de? Typ 2,4 till och med i Demoskops mätning. Och så att det här blir väldigt intressant, för vid något tillfälle måste ju de andra Tidöpartierna bestämma sig, ska vi gå...
Kasta in röster där, ja, eller ta bort?
Ta bort, precis. För att vill de förlora 2-3% på Liberalerna som åker ur. Så att, och om väljarna verkligen uppfattar att det finns en otrolig liten chans att de lyckas komma in, så kommer de ju liksom bli total pyspunka för Liberalerna. Så man undrar ju vad som ska hända. Alltså, Simona Mohamsson har ju verkligen fjäskat sönder för Åkesson. Och Sverigedemokraterna och liksom förnedrat sig totalt i den här relationen. Och det finns ju en stor risk att SD snart kommer säga, släng inte bort röster på det där partiet som inte kommer in. Alltså att de slänger dem under bussen.
Ja, nej men alltså de ska ju kastas under bussen. Det är väl liksom det, alltså i de flesta andra mätningar, det kan ju ändras, vi vet ju inte, och det är svenska folket som avgör, men i de flesta mätningar har ju legat under våren, sen det här ödesdigra beslutet här i våras, på runt 1%. Alltså, och då säger opinionsmätarna att det är ju till hälften stödröster, redan i de 1% är det ju, så att de är ju körda, om inte någonting remarkabelt händer. Och då kan man också säga att Simona Mohamsson har ju varit som en otroligt aktiv, det är ju utspel hela tiden. Så det är inte så att man inte heller har fått chans, hon har varit med i debatt och hon har över, så att säga, traserat sitt utrymmeskonto i någon mening. Fram till nu valrörelsen börjar på riktigt. Och det är inte så att de inte har hört eller synts eller funnits, utan folk har sett det här, de har inte tyckt om det. Och frågan är då, vad skulle hon ändra det här utom det här grundläggande att hon är beredd att stödja en annan regering utan SD? Så att jag tänker att jag tror att det kommer mätningar kommande dagar, vi kommer kommentera alla de här när de kommer i det här programmet, och vi kommer liksom, jag tycker också att lyfta fram Enna, du på TikTok, på Instagram, jag är det, Jonas Algers är där, Max Järnek har precis, vår chefsekonom har börjat liksom, och vi har Hilda Skitsnack, vi har Jonteba, vi har liksom Tony Johansson som kör rävet hårt, vi är liksom en liten liksom opinionsbildar tröst här som är på er sida den här varorörelsen, så att följ våra konton, kolla in vilka som finns där. Så kommer vi liksom tillsammans ta oss igenom den här valrörelsen och hitta de bästa argumenten. Och jag tror att alltså, nästa riktig opinionsmätning som kommer, den blir avgörande. Alltså för hur känslan blir i det här. Men det kommer bli jämnt, och ni som är aktiva i partier och på vänsterkanten, på rödgröna sidan, börja aktivera er. Sitt inte och vila. Det är nu vi ska vinna det. Och jag tycker vi har upprepat det. Du har sagt det många gånger, Sixten, du också, Anna. Det är 20 år. Det är som det här Sverige vi har utanför här, det är format av högermajoriteter. Ojämlikheten, arbetslösheten, bristerna, bostadsbristen, vinsterna i välfärden. Det är format av, vi har haft helt unikt 20 år, nästan ett Tage Erlanders regeringsinnehav av borgerlig majoritet i riksdagen. Det är deras fel, det är högerpolitikens fel att Sverige ser ut som det gör, de brister som finns. Nu har vi chans att ändra det med en vänstermajoritet. Det är liksom kärnan.
Vi har gett dem 20 år och det har gått åt skogen.
Ni fick 20 år och det gick åt helvete. Nu behöver vi någonting annat. Och något annat är inte Åkesson, det är inte 4 år till med tidigare. Något annat är en rödgrön majoritet som kan göra verkstad av löfterna.
Ja, Och i den rödgröna majoriteten så kan man lätt tro att vi räknar in kära Centerpartiet i det.
Då har man
för att de har en grön logotyp och inte sitter i regering just nu. Men de avslöjar ju sig gång på gång. Mm. Vilket högerparti de egentligen är. Och är väl kanske det parti som rent, om man bara tittar i ekonomiska frågor, är kanske längst till höger i många fall. Och där var det ju, blev det väldigt uppmärksammat när Tand Ringqvist pressas i en intervju. Och till slut säger att det här med karensavdraget som är kanske sossarnas, ja men det är väl deras främsta vallöfte får man ändå säga. Och det är tydligt och bra. Det tror jag har nått fram till folk. Att de vill ta bort karensavdraget.
Verkligen.
Och att Tand Ringqvist då till slut säger att då går vi i opposition. Nu har hon ju ändrat sig lite och säger att hon är beredd att förhandla. Men jag tycker hon avslöjar sig här på samma sätt som hon gjorde när hon sa, jag tror inte att de flesta ens vet vad karensavdraget är. Det är ju som att leva i en total bubbla där man inte har träffat vanliga människor med vanliga jobb. Någonting.
Och det gör höginkomsttagare. Alltså, för de märker inte.
Nej, de blir dessutom
de
inte ens
av med det. De blir inte sjuka. Och är de sjuka kan de oftast jobba hemifrån om det inte är väldigt allvarligt.
Men även om de sjukar sig så spelar det ingen roll på pengarna som liksom trillar in. För nej, de har så
de
sjukt höga
löner.
Så de, det är ju det. Hon har ju aldrig märkt av ens att det har dragits av några pengar. Medans för vanliga liksom arbetare så går ju liksom hela ekonomin den månaden i kras. När de drar av flera tusenlappar för att man har varit sjuk 2-3 dagar.
Och det är så en jävla klassfråga. Det är så jävla orättvisa. Liksom där alla som kan jobba hemifrån med en dator kan i princip då vara förkyld hemma. Kanske inte med att ta hand om ett barn och vara förkyld hemma och jobba det precis där nödvändiga. Och så har man liksom hela arbetarklassen, hela välfärdsstaten, industrin, poliser, brandmän, sjuksköterskor. Hela liksom de som bär det här samhället på riktigt med sina kroppar på en arbetsplats. Mitt schema liksom. De straffas. Framförallt de som då, kvinnor i vården inte minst. Mm. Som då kanske skulle fälla en hel vårdavdelning och alla personal runt om. Så att de som verkligen har liksom skäl att vara hemma för att inte döda pensionärer eller sjuka. Eller smitta hela kollegiet liksom. Mm. Och jag menar, du har ju barn, alltså de som har barn på förskola liksom. Alla dessa liksom. Att personalen där stannar hemma när de är sjuka, det kan ju få konsekvenser för hundratals människor. Mm. Så det här är en klasslagstiftning, det måste bort. Och Centern, de förstod ju till slut att hon hade sagt fel.
Ja, hur tolkar ni det? Att den omsvängningen kommer så alltså, det snabbt?
Hon ändrade sig.
Ja, jag blev väldigt förvånad, för Centern har ju försökt att liksom tona ner skillnader och liksom göra sig enkla i den här påtänkta rödgröna regeringen framöver.
Så fina.
Alltså jag blev faktiskt lite förvånad när jag såg det där, så it makes sense att hon liksom sa fel. Men samtidigt så visar ju hon på det Centern som vi alla har upplevt. Och det är de här liksom rödgröna sabotörerna. Mm. Alltså, man fick ju en flashback till januariavtalet.
Det
av den rubriken.
Det var där migränen kom.
Ja, det var kanske där migränen började.
Jag fick ett blodkärl som sprack.
Jag fick en tia. Så här. Nej, men,
en Tand Ringqvist-attack.
Nej, men januariavtalet var ju verkligen så här, alltså Centerpartiet är ju inga att hålla i handen. Det enda de ville var att bara jävlas med liksom sossarna. De skulle få in liksom det som sved absolut hårdast. Det skulle bara göra liksom ont på varandra. Vad är det för liksom bas för att regera landet ihop? Nej. Det är faktiskt helt sinnessjukt. Och när man såg den här rubriken så tänkte man, jaha, är det liksom, är det här de nu planerar? Ska de bara gå in som sabotörer och försöka sänka den här liksom rödgröna vågen och det här liksom, den här vinden och väljarnas... alltså för att många tror ju att en röst på Centern är en röst på något slags rödgrönt alternativ till Tidö. Men det här är...
En röst på Centern är en röst på tidig politik.
Nej, alltså... men till höger om tidig politik. Jag tror till och med tankesmedjan Arena Idé har tagit fram en granskning som visar att i ekonomisk politik så ligger Centerpartiet till höger om de fyra Tidöpartierna. Mm. Och det egentligen som har hänt här som många tror jag har missat är ju att SD ligger ju också till höger om Moderaterna. Det är ju liksom SD och Centern är de två mest ekonomiskt högerinriktade partierna i Sverige.
Mm. Som skyddar vinster i välfärden, skyddar sänkta skatter från rika, inte vill ta bort karensavdraget, inte vill ha välfärdssatsningar. Det är faktiskt helt
hatar otroligt. Arbetslösa liksom, och A-kassan.
Och barnbidrag ska inte höjas. För det kan invandrare har också barn.
Jag tycker inte det håller att säga att man sa fel. Det här är inte vår linje. Hon säger ju det hon tycker. Mm. Hon tycker så när hon svarar på den frågan. Och att sen vilja liksom ta bort det. Det är väl för att man har märkt att det här är en jättestor fråga för många som... Många bryr sig om och man vill inte skrämma bort dem. Men för Centern har ju tappat en hel del väljare till S. Sen har de fått väljare från Liberalerna och sådär också. Men ja, jag tycker att det håller inte att ångra sig på det sättet.
Egentligen borde man säga så här, myten om Centern som ett vänsterlutande parti är liksom helt förödande för det som kommer efter en eventuell rödgrön valseger om deras röster behövs. Och jag tror också man ska se att det finns en catfight på gång på högerkanten. Nämligen om vem som ska få vara det här borgerliga partiet som får vara med Magdalena Andersson. Och kanske förstöra vissa saker för vänstern. Men framförallt få vara med i en regering. Kanske som ensamt koalitionsparti. Och där är ju KD på väg in. Ebba Busch är på väg in att liksom vilja kila in. Alltså hon vill ha alla öppningar. Hon vill liksom på det här politiska swingersparty som kommer att öppna efter valet här. Liksom i regeringsförhandlingar eventuellt. Och jag tror att liksom Tan Ringqvist gör ett jättemisstag. Om de är ett högerparti som de ju är. Då kommer de liksom, de ska inte få inflytande. Det är liksom det som måste vara utgångspunkten. Jag tror vänstersidan måste tänka att vi måste försöka vinna det här valet utan borgerliga röster och mandat efter nästa val. Och om det är så att man i värsta fall behöver dem, vilket är kanske troligt åt Sverige. Då ska man göra det ur en sån enorm styrkeposition med sådana tydliga vallöften. Att det liksom inte, att det inte är möjligt att för Tan Ringqvist eller för Ebba Busch eller någon att liksom... köra över sossarna i ett 5-6 av deras viktigaste vallöften. Det måste bara genomföras.
Karensavdraget ska bort. Vinsterna i skolan i ett första steg ska bort. Det är liksom, det går inte att kompromissa om. Sen kan man säkert komma överens med Centern om det, gud förbjude, behövs i landsbygdspolitik, andra frågor. Men de här...
Socialavgiften kan sänkas eller något sånt där om de vill.
Ja, de kan få andra saker men inte styra hela inriktningen för samarbetet som de gjorde tillsammans med Liberalerna i januariavtalet.
Ja, och det här att vilja, kan de inte fokusera på de sakerna de vill få igenom istället för att fokusera på vilka saker de ska fälla hos de andra partierna. Jag tycker hela den inställningen är så fel. Liksom.
Men jag har ett förslag. Det är nämligen att man kan gjuta samman det här. Centern och de här borgerliga partierna vill ju verkligen ta bort strandskyddet. Och sossarna vill bygga höghus i villaområden. Kan man inte få ihop det här? Att man helt enkelt möjliggör borttagandet av strandskyddet.
Om
man bygger höghus i allmännyttan.
Bryggor och hyresrätter.
Hyresrätter, det verkar vara höghus. Nej, de kan vara fyra våningar.
Fyra eller tre våningar. Alltså att man bygger helt enkelt stora liksom, hyreskåkar för många människor. Det kan är absolut nämna, bra i strandnära läget tycker jag.
Kan ni nämna ett centerpartistiskt vallöfte som är liksom, vi vill göra någonting och inte vi vill behålla det här, vi vill inte ändra det här.
Och det säger någonting om de här 20 åren av högermajoritet. Allting har ju genomförts. Ja. Det är bara att klara att avveckla välfärdsstaten sista led. Ja. Liksom.
Men kan ni säga någonting som de vill ändra, som ni tror att de har lyckats kommunicera till väljarna?
Sänkt ungdomsarbetsgivaravgift eller något sånt.
Herregud. Ja. Nej.
Nej.
Nej, alltså det enda jag tänker på är det här att de vill liksom någonting med AI. Det var någonting med AI hon snackade om. Jag kommer inte ihåg vad den ville göra. Det var inte reglera skiten, utan vad fan ville hon göra? Skapa förutsättningar för att det skulle
något
blomma.
Något säkerhetsråd, va? Något AI-myndighet. Någon sorts AI-myndighet. Ja. En till.
Det kan de få. Ja.
Det backar vi aldrig på. Det
fler myndigheter,
ha.
Det är katalyslinje.
Varje centerriksdagsledamot kan bli vd, generaldirektör för en ny myndighet om cybersäkerhet. Go girl!
Ja, vi kom ju in på det lite där, men igår möttes ju Mikael Damberg och Oscar Sjöstedt framades som finansministerkandidaterna i Aktuellt i en ändå bra debatt tycker jag om ekonomisk politik. Det var bra frågor och de fick ändå ge sin bild. De snirklar sig båda två lite grann och Sjöstedt ganska mycket. Men att det är en bild från den debatten som ändå tydligt illustrerar vilket högerparti SD har blivit i den ekonomiska politiken. Och det är när de får frågan, bör de rikaste betala mer eller mindre skatt?
Det var höginkomsttagare, tror jag. Ja. Bör höginkomsttagare?
Ja, precis. Och då placerar sig SD på, bör betala lite mindre skatt. Och sossarna som bör betala lite mer skatt. Och Oskar Sjöstedt upprepar då den här, som har varit en, ja, men höger catchphrase i många år, principen om hälften kvar, som att just hälften kvar av skatten skulle vara ett magiskt tal eller sådär. Och den debatten, att de har helt tagit det narrativet, det är deras syn nu, rakt av den.
Klassiska, ja, men, moderater.
Ja, verkligen. Det blir väldigt tydligt där. Och han snör in sig på, nu är det 52% för vissa. Det borde vara 50%. Alltså, och
jag vill bara säga att jag är ju inte liksom ett jättestort fan av Mikael Damberg. Det är liksom, det är inte min flavor of sosse, så att säga. Men fy fan vad bra han är på debatter. Ja. Det är ju nästan bara honom som man inte behöver liksom ha ångest över när det ska vara en debatt. För han, alltså jag tyckte han faktiskt bara totalt körde över Sjöstedt. Så att cred för det. Och det var verkligen intressant att se SD helt öppet ta den här moderatpositionen. Så tydligt var liksom högerekonomiska, så tydligt var näringslivet, de liksom höginkomsttagarnas parti. Med tanke på, jag förstår inte ens hur de lyckas upprätthålla någon slags bild av att de skulle vara ett välfärdsparti eller att de skulle vara liksom mer progressiva i ekonomiska välfärdsfrågor än de andra tidigare partierna. Det är ju liksom sånt bullshit. Och i den här debatten blev det väldigt, väldigt tydligt. Så att,
Nu vill ju inte SD göra de här välfärdssatsningarna som man ibland säger att man gör. Men oavsett om de ville det eller inte. De pratar ju lite om att man inte har höjt barnbidraget och så. Och kommer in på att det var SD som stoppade det. För att även invandrare har barn och så vidare. Men med resten av Tidögänget som de ändå är fastlimmade vid, så kommer ju inget av det här bli verklighet. Resten av Tidögänget vill inte ha någon billigare tandvård eller sådär som de nu är ute och lovar igen på nytt. Vad tänker ni om det där? Att de ändå spinner sig, varje valrörelse är de ett välfärdsparti, men deras samarbetspartier är aldrig det.
Men de vet ju att väljarna finns ju till vänster. Ja. Det är LO-jobbarna de vill ha. De vill ju ha människor som vill ha i princip socialdemokratisk politik och som sen tycker att kanske perioder att det varit för mycket invandring eller för mycket brottslighet eller någonting annat. Man är kritisk i samhällsutvecklingen. Så att SD är ju jättesmart det här. Och de blir som en murbräcka in i arbetarklassleden. Där man då skickligt är ett 15-20% parti idag. Men jag tycker också att Damberg gjorde den här debatten väldigt bra. Och det var ju en debatt kvällen innan, eller om det var två kvällar innan. När Nooshi Dadgostar mötte Elisabeth Svantesson. Och det framades då som någon sorts, det var ju Moderaternas frame för en finansminister, liksom duell. Och det intressanta med den är att förmodligen blir ingen av de två finansminister efter det här valet. Utan det som är en riktig finansministerduell är ju Damberg mot Oskar Sjöstedt. Och då är det ju som Anna säger, SD är ett högerparti extremt mycket. Och det har även hörts i partidebatten i våras när Jimmy Åkesson lät som att försvara den här Laffer-kurvan. Den här idén om att man får mer skatteintäkter om man sänker skatterna. Mm. Och det är en helt absurd idé. Det finns väl liksom i vissa positioner, man kan inte ha hur höga skatter som helst, men vi har ju sänkt skatterna i 30 år. Och nu har vi ju de lägsta skatterna sedan 70-talets början. Mm. Och vi har också en välfärdsstat därefter. Mm.
Samtidigt som vi har betalat av
enorma mängder på statsskulden.
Exakt.
Mm. Så att det är liksom, vi är så underinvesterade. Och SD kör det här högerrejset. Och det måste avslöjas. Jag tror liksom att det är en väldigt bra attackpunkt att SD är ett högerparti. Man har förstört tandvården för ungdomar. Mm. Man har flyttat pengarna från ungdomar till pensionärer. När alla borde få en bra tandvård. Man har liksom försämrat nu A-kassan för långtidsarbetslösa. Man, liksom, man gör en rad saker som är rena klassfrederiet mot de arbetarväljare och småföretagen som har röstat på dem. Så att SD måste attackeras från en vänsterposition. i och med att de har de sviker arbetarklassen. Jimmie Åkesson kan inte visa upp att han egentligen gjort någonting för arbetarklassen.
Den tandvårdsdebatten där var väldigt intressant ändå, tycker jag. För att där säger ju Sjöstedt, och det är liksom, vi säger Sjöstedt nu, de flesta av våra tittare tänker liksom på Jonas Sjöstedt, men det är Oscar Sjöstedt, SD-politiken som vi pratar om.
Som är känd för det här uttalandet om
sitt antisemitiska nasseskämtande.
Ja. Precis. Och då säger han att anledningen till att vi flyttade pengar från, det var 19 till 23 som hade avgiftsfri tandvård innan, till att göra det billigare för pensionärer, var att det finns inte tillräckligt många tandläkare. Vi kan inte ha allt på en gång. Men nu lovar de att de ska ta bort 90% av kostnaden för alla. Just så helt plötsligt har de här tandläkarna som inte fanns under den här mandatperioden, de uppstår nu i valrörelsen och ska lösa alla problem. Så det här är ju bara ett tomt löfte igen.
Där missade Damberg faktiskt att peka ut det ologiska i hans argumentation.
Men det är vad vi gör, en video.
Ja, där har vi en video.
Nej, men jag tänker också en annan sak som är så här. Oskar Sjöstedt så här, i den här skattesänkarvurmen. Den här absurda idén att läkare, sjuksköterskor och så vidare, byggnadsarbetare, att vi har hundratusentals människor, svenska medborgare, utbildad arbetskraft som jobbar i Norge. Det är inte för att de eventuellt har lägre skatt i Norge, det är för att de har mycket högre löner, de har ju dubbelt så höga löner. Ja. Alltså det är klart att, alltså så höj lönerna då, Oscar, så att folk har råd att betala skatten. Alltså det är absurda grejen att människor med 100 000 i månaden skulle jobba lite mer om de får sänkt skatt. Då jobbar de ju lite mindre.
Ja.
Alltså det är absurt det här. Det här är, alltså, högern har så svag argumentation. Den regerar bara för att vänstern inte säger emot. De här argumenten om att man jobbar mer. Alltså att vem går upp på morgonen? Nu har skatten sänkts. Så nu jävlar ska jag jobba. Vem tänker? Vem, och de här 400 000 arbetslösa eller vad det är.
Nu får jag några tusen lappar mer.
Så nu vill jag jobba.
Då tänker man ju så här. Då kanske jag kan gå ner lite i tid. Och få mer ledighet.
Då tar jag inte det där kvällspasset. Då tar jag inte helgjobbet.
Jag tar en veckas obetald semester.
Ja.
Det är nej, det men som blir effekten.
Ja, exakt. Man säger nej. Man liksom, alltså det, är liksom så här, det är helt ord i huvudet mot verkligheten. Och det är det som är problemet med högerpolitiken. Att den svarar inte mot verkligheten. Det är en teori. Ja. Och teorin är gjord för att förklara varför de rika ska få mer hela tiden.
Men det är ändå lite förvånande att SD ändå går så här hårt högerut. För att de brukar i alla fall fatta, och det har ju Ebba Busch fattat, att, och det ser man att ändå högern alltid gör, är ju att försöka spela ner konflikterna i de här välfärdsfrågorna under valet. Mm. Och det tycker jag är en sak som man kanske inte uppmärksammar så mycket. Man brukar alltid prata om Socialdemokraterna, att de triangulerar Tidö med migration och kriminalitet. Och det är liksom den stora trianguleringen som man snackar om. Men ingen pratar om att i valrörelsen så brukar ju också högern, som de har gjort nu, triangulera socialdemokratin och vänstersidan genom att inte vilja ha konflikt. Om sjukvården, om skolan, om äldreomsorgen, om ojämlikheten, om fattigdomen. Alltså, så att de försöker ju göra allt de kan för att inte valet ska handla om välfärden.
Ja, det är ett perfekt exempel här när det handlar om karensavdraget, där Oscar Sjöstedt försöker inta någon sorts mittenposition som är, de låter ganska sympatiskt. Jo, men vi är öppna för att titta på det, och de som har sådana yrken, kontaktyrken som
de vågar inte gå stenhårt emot.
Nej, precis. Mm. Så de säger att ja, men vi vill titta på det. Det är orättvist att en sjuksköterska som träffar massa sjuka människor ska ha karensavdrag. Han har ju rätt i det, men det kommer ju aldrig bli verklighet med hans politik. Men de försöker dribbla bort det här. Framstå som vettiga, mer vänster än vad de egentligen är.
Jag tror också att det är så att Jimmie Åkesson, det kan ju också vara så att Jimmie Åkesson, att de skickar ut Jimmie Åkesson som är liksom den stora landsfadern i Hawaii-skjorta och pepita-hatt, att liksom låta som en gammal sosse som liksom vill ha mer välfärdsgrejer och tandvårdsreform och så vidare, som är väldigt populär förslag, väldigt bra förslag, säga.
Vi är för.
Men de kommer aldrig genomföra det, därför att de regerar med Moderaterna.
Och de prioriterar aldrig
det. De prioriterar aldrig detta. Utan de kommer prioritera att lägga miljarder på ännu bättre återvandringsbidrag för svenska medborgare i deras nästa reform. Så att SD har ju verkligen blivit ett högerparti, och de kommer som, precis som den här mandatperioden, alltid svika de löften om välfärd de har gett. Och så är det istället Moderaternas politik som går igenom. Så att jag tycker liksom att den här debatten, det är Oscar Sjöstedt som kommer budgetförhandla för SD. Jimmie Åkesson fixar rösterna, sen kan han vila sig i 4 år. Och så Oscar Sjöstedt liksom kommer förhandla bort allt det här.
Mm. Och det är väl ändå Dambergs främsta förtjänst i den här debatten, att han ändå pekar på att de har prioriterat annorlunda mot vad de sa innan valet, vad de säger nu att de kommer göra efter det här valet om de får fortsätta sitta i regering. Och det tåls att upprepas hur många gånger som helst, att de har valt skattesänkningar för de allra rikaste över höjda barnbidrag eller andra satsningar eller en tandvård som funkar för alla. Och det mönstret har nog många väljare genomskådat, men vi behöver fler.
Ja, man måste ju dunka på dem. Liksom deras människohyn i SD är vidrig och deras samhällsanalys är ofullständig och fel. Men framförallt så är det så att de alltid sviker arbetarklassen och vanliga människor och pensionärer när det kommer till kritan. Mm. Då är det de moderater liksom med en taskig människosyn. Så att jag tror liksom att här måste attacken vara. Jag tycker att Damberg var väldigt tydlig. Alltså, de har alltså i samma budget, den som gäller under detta år, så har man alltså gett höginkomsttagare med hundratusentals kronor i månaden 5-6 tusen kronor i sänkt skatt varje månad. Varje månad. Och samtidigt har man gjort det 900 kronor dyrare för pensionärer och att ta ut sin medicin. Mm. Detta, alltså det är pensionärernas dyrare läkemedel, sämre läkemedelsförsäkring. Kanske att de inte kan ta ut medicinen hela tiden, varje månad. Den liksom,
finansierar.
För att betala liksom rika människors sänkta skatt, pengar som de inte ens behöver. Det är SDs prioritering. Det är Oskar Sjöstedts prioritering. Och det är den som gäller. Sen kan Åkesson åka runt där på olika båtar i olika skjortor och låta som en nästan sosse liksom. Mm. Men det är Oskar Sjöstedts ekonomiska politik långt till höger om Genghis Khan som kommer att styra det här landet. Om de får fortsätta, vilket ingenting tyder på att de får just nu. Gud ske pris.
Ja, en debatt som har puttrat en hel del under lång tid och som vi har diskuterat här flera gånger är ju debatten om den här miljardärskatten också, som blev väldigt framträdande i valrörelsen i Norge för ett år sedan, och mycket tyder väl på att vi kommer få en valrörelse som på många sätt liknar den i Norge. Det görs nya utspel om, ja, men det sker en strid om faktan här just nu, får man väl säga. Och den där högern återigen försöker dribbla bort oss. Hur ska vi tänka kring den?
Nej, men jag tänker att det kom ju nya siffror, helt ny forskning som visade där på DN Debatt-sidan, som presenterades på DN Debatt av den här franska stjärnekonomen Gabriel Zuckman och två av hans kollegor, en svensk forskare och en till. De har liksom helt enkelt visat den här groteska regressiviteten, häng med nu, i vårt skattesystem när det kommer till de med allra, allra högst inkomster. Man tänker ju ofta här i Sverige att man har en progressivitet i skattesystemen, att man betalar mer i andel av skatt ju högre inkomst man har. Och det är rätt fram till 99.
För folk som jobbar.
Ja. Mm. Från liksom 0 till 99% så är det en sån plan, i alla fall kurva uppåt, att man betalar mer och mer. Mm. Men sen händer ju någonting, de sista 1% bara rasar andelen i skatt man betalar.
Ja, den här grafen är den visar ändå tydligt. För det här är ju någonting som jag tror går emot vad folk tänker om vad för typ av samhällskontrakt vi på något sätt har. Och det är ju, ja, alltså vi vet ju det här, men man häpnar ändå när man ser det så här, så här så tydligt.
Det här raset man ser här, det är de 1% med högst inkomster i Sverige. 1%. Mm. Och det som blir effekten är helt enkelt att höginkomsttagare, de betalar runt, alltså från den 50:e presentilen till 99:e. De liksom 49% som har mer än medianen. Ja, de betalar runt 50% av sin inkomst i skatt. Medans den här sista då promillen, de 5000 rikaste med högst inkomster, de 5000 hushållen, de betalar mellan 20-25% i skatt. Så att de har ju helt enkelt hittat kryphål i skattesystemet för att undvika inkomstskatten. Alltså de här människorna, de en promille med högst inkomster, betalar mycket, mycket, mycket mindre i skatt än busschauffören, än kassörskan, än liksom undersköterskan, än läraren. Eller för den delen juristen och läkaren.
Vanliga, alltså,
löntagare. Vanliga löntagare. Och det här är ju typ helt orimligt.
Ja.
De borde ju inte, det som jag tycker angående de här förslagen, för nu har vi ju Vänsterpartiet vill ha en miljardärskatt, Miljöpartiet vill ha en miljardärskatt, den socialdemokratiska föreningen Reformisterna inom sossarna driver på för att sossarna ska liksom ansluta sig och så vill jag ha en miljardärskatt. Och i den här boken som Gabriel Zuckman har skrivit, alltså det är en pamflett, den är så läsvärd, den är så kort, man läser den på en halvtimme. Den handlar ju bara helt enkelt om så kan den införas. Så här gör man. Det går. Det är möjligt. Och det är inte ens komplicerat. Men det jag tycker med det här förslaget, det enda, min enda invändning med både Vänsterpartiet och Miljöpartiet och Zuckmans förslag här, det är ju att det är väldigt, väldigt modest. Alltså det är väldigt försiktigt. De här förslagen som ligger på borden, de syftar till att de här miljardärerna då ska helt enkelt bara betala lika mycket liksom i andel i skatt av sina inkomster som vanliga knegare. Jag tycker ju att det helt rimliga borde ju vara att de ska betala mer.
Ja.
I skatt och så. Så att det här borde ju varenda sosse kunna skriva upp på. Varenda gråsosse, varenda höger.
Sosse gör ju det.
Det här är ju bara en rättvisefråga liksom.
Ska kassörskan betala samma eller högre skatt än ägaren av Willys? Ska lagerarbetaren betala högre eller samma skatt? Vad tycker du? Ja. Alltså det är en underbar enkät. Och en annan så här retorisk grej. Har de rika råd att betala lite mer? Har miljardärerna som har mycket lägre skatt än vanligt folk råd att betala lite till? Och borgarna säger nej. Och Ester säger nej. Men jag tror folket säger ja.
Och det gör de. För Oxfam har gjort en opinionsundersökning som kom precis innan sommaren. Och 53% av svenska väljare är positiva, att de tycker det är ett bra förslag med miljardärskatt. 77% av oppositionens väljare tycker det är ett bra förslag med miljardärskatt. Och om man opinionsbildar kring den här frågan och visar att det visst är möjligt och liksom slår hål på alla de här dimridåerna som högern och de här superrika liksom hela tiden lägger ut, då tror jag att det kan öka ännu mer opinionsstödet för det här.
Jag tycker man ska också konstruera så att man kanske lite mer kan göra så att man sänker skatten på marginalen. Nu behöver ju samhället pengar så att jag är inte för skattesänkningar. Men om man skulle vara smart så skulle man säga att man inför liksom ett tolfte jobb. Alltså man skulle vilja säga högerstånd. Nej men jag vet. Nu får
men
ni
man
mig.
Kan absolut.
Men man, så att vi sänker för låginkomsttagare som tar sitt första jobb. Eller som liksom, såhär, den som är såhär, grundavdraget ökar med 3000 kronor i månaden. Mm. För vanliga människor med inkomster under 35 000 kronor i månaden. Som är någon medianlön. Och så höjer man den då på det här sättet som Zuckman föreslår. Så att det här är ju helt liksom rimligt. Och det finns ju också nu förslag om bankskatt. Där flera partierna, inte minst Socialdemokraterna, är för. Det är en jättedebatt nu som där man fick måla ut sossarna. Som är bolånade skatt.
Ja, vi kommer in på den lite mer detaljerat sen. Men ja, det här är ju med miljardärskatten. Är också främst att de här miljardärerna. De behövs inte för vår välfärd och de är skadliga för dels det vi pratade om lite innan, det här samhällskontraktet. Det känns orimligt. Är du miljardär, då lever du i princip utanför samhället. Du kan göra precis vad du vill, få vad du vill, när du vill. De har så som Oxfam också har visat, så otroligt mycket större liksom, negativa effekter på klimatutsläpp, allting. De förpestar samhället och kan använda det här inflytandet men lite på pejevis genom demoskop eller sina PR-byråer. Så de har ju en större makt i samhället bara för att de råkar, i de flesta fallen då, ha ärvt pengar av sina föräldrar. Jag tycker att vi inte ska ha några miljardärer alls, för att det är inte rimligt. Oavsett hur framgångsrikt ditt bolag har råkat bli, så finns det inget som motiverar att du ska stå liksom utanför samhällets normer och regler och liksom tära på det gemensamma på ett sätt som ingen annan kan göra. Bara för det.
Jag håller med. Men man måste komma ihåg att en miljardär, det är alltså någon som har mer än 1 000 miljoner kronor. Alltså egentligen, det är det rimligt att ens enskilda människor kan liksom kontrollera och sitta på sådana stora privata rikedomar? Det är ju astronomiska summor. Så att det finns också en rörelse och en teoretisk bildning som kallas limitarianism. Mm. Som just argumenterar för det här. Att det,
man sätter en gräns.
Ja, man sätter en gräns. Liksom ingen ska behöva vara miljardär. Nej. Det är en helt orimlig grej egentligen.
Ja,
de verkar ju också tappa. Ingen ska behöva vara, ingen människa är illegal. Ingen ska behöva vara miljardär. Det är liksom, vi hjälper dig med det här problemet du har. Men jag tycker också att man ska komma ihåg det här som ni är inne på. Nämligen att stor ekonomisk ojämlikhet, aha, och orimligt stor ekonomisk förmögenhet köper politisk makt, inflytande och makt.
Ja.
Det är ingen hemlighet att de här mediebolagen, Henrik Jönsson, får stöd av rika människor, inte sällan som vill skydda vinster i välfärden, men även har ärvt pengar och så vidare. Det är enskilda personer kan liksom ha mer pengar än hela fackförbund, hela liksom landsändar, hela städer, hela liksom, de bestämmer liksom villkoren i samhället. De har en odemokratisk stor makt. Det är liksom ett fel i demokratin. Och de har ju riggat det här, den här bilden som vi visar, det här fallet. Det är inte så att det råkar skapa, de bryter nog förmodligen inte mot någon lag.
Förutom det är helt lagligt, det är kryphål.
Ja, kryphål, men de har också riggat systemet, ja, så att systemet är ett kryphål. Alltså de här 3-12-regler in absurdum, olika liksom avdragsrätt och så. De har ju liksom skapat det här systemet till sin avbild, så att säga. De har skapat systemet för att gynna dem själva. Så att de är, alltså, redan att skattekurvan kan se ut så här utan ett enda lagbrott förmodligen. Det är ju liksom ett bevis för att de redan har för mycket makt.
Ja.
Så att jag tycker det här är en strid vi ska ta. Jag tycker att valet står ju mellan intresset för någon promille, någon procent av befolkningen mot alla andra. Mm. Så att det här, att det skulle vara 60-40 i valet, eller 55-45, egentligen är det för jävligt, för det borde egentligen vara 90-10 för de rödgröna partierna mot oligarkernas partier.
Ja, och det visar ju de här, trots högerns massiva opinionsbildning om hur skadligt det här vore för företagande, för arbetslösheten, allt de hittar på, så är det ändå som du sa, vad var det, 77% av Tideväljarna är för, eller vad
nej,
sa du?
Nej, det är oppositionens väljare, oppositionens de rödgröna väljare, inklusive Centern då.
Ja, det säger någonting om hur liksom out of touch de är med. För jag har sett något att även så mitten högerväljare är positiva till miljardärskatt också. Så ja, jag tror det är en strid som är värd att ta och som kan mobilisera. Och som om vi rättar ut den här kurvan också kommer skapa ett, ja, men, större tillit i samhället. För
räta ut kurvan.
Räta ut kurvan. Nej, men det handlar om, alltså, Miljöpartiet går rätt så hårt fram med det här som ett av sina vallöften. Och de menar ju att det skulle dra in 50 miljarder om året till statskassan. Pengar. Det är mycket pengar. Oxfams förslag, Oxfam Sverige, menar att det kan dra in runt 77 miljarder om året. Det är mycket pengar, alltså. Och de kommer inte ens märka det på sina konton.
Nej. Och jag vill också slå hål på den här myten om att det är liksom, det är chansen till att bli miljardär som gör att det skapas framgångsrika företag och byggs, ja, men, ja, man uppfinner nya saker, kommer på smarta lösningar. Så vi behöver innovation och entreprenörskap i ett land, absolut. Men om du frågar företagare som sitter i, ja, men till och med så här startups som kanske inte bidrar positivt i samhället, men kan vara, ja, typ så här Klarna, drar de upp som exempel. Har Klarna varit bra eller dåligt,
nej,
för samhället?
Dåligt.
Det har skapat skulder och massa nya ärenden hos Kronofogden.
Det är som en maffia, deras agerande är som en maffia.
Ja, men de har tjänat jättemycket pengar. Mm. Men jag tror inte att de, alltså 99% av egenföretagare, företag drivs inte av motivationen till att jag kanske kan bli miljardär. Mm. Det är inte det som gör att man vill bygga någonting eget, man vill styra själv. Det är de grejerna. Ja, det är de grejerna. Utveckla smarta grejer som hjälper människor, många av de här företagen i alla fall. Det är det som är drivkraften, inte att en dag ska jag stå utanför samhället så att jag kan göra precis vad jag vill och köpa valet.
Ja, åka helikopter och rigga ett val.
Ja, så det argumentet att det är, vi måste ha kvar möjligheten att bli miljardärer för annars kommer vi inte få några företag, det håller inte alls i verkligheten.
Sen finns det också det här som en argumentationslinje då, att liksom alla de här skulle flytta omedelbart till samma ögonblick. Det är bullshit. Alltså, dels så kan man ju se andra länder som har infört såna här skatter, de flesta andra länder har ju såna här skatter, vi har inte det. Där är det ju inte så att alla har lämnat landet, utan man kan utforma skatterna på ett smart sätt. Man kan också införa en exitskatt som gör att det blir väldigt dyrt att av skattetekniska skäl lämna landet. Mm. Så att det är inte så att det här skulle leda till katastrof, utan förmodligen kommer vi få in väldigt mycket pengar. Några få kanske flyttar, men då kan man se till att de får betala ändå. Så att liksom, om inte politiken, samhället liksom lägger sig ner och gråter varje gång miljardärerna och deras liksom lobbyister säger att allting blir katastrof. Det är samma med arbetstids... Alltså, det är väldigt mycket, man kastar fram stora siffror. Vi ska bli totalt utfattiga och BNP ska gå ihop till noll om vi gör någonting. Alltså, man får aldrig glömma, vi har sänkt skatterna oerhört mycket de sista 30 åren. Sverige är ett sämre land på grund av skattesänkningar. Att justera det lite grann, någon procent, ta tillbaka en tiondel av skattesänkningarna som har gjorts, kan inte hota något annat än några fås överflöd.
Ja, för mig kan de få lämna och påverka valet i Schweiz istället eller något sånt. Det är...
Parange behöver hjälp mot den där soptunnan.
Ja, vi kommer inte lida av det. Men du kom in på det med den här bolåneskatten som den har kallats då, som är, har varit en het potatis. Och det handlar ju om att S vill beskatta bankerna helt enkelt, som det har varit mycket rapportering, framförallt när inflationen var som högst, att bankerna höjde sina vinster ohyggligt mycket genom att passa på att höja sina räntenetton, framförallt på bolån.
Och då vill jag bara rätta dig, de vill beskatta bankernas övervinster.
Exakt.
Alltså de här orimliga vinsterna de gör genom att skinna oss.
Att det är det som skapar skatta. 0% på sparkontot och 4% när du lånar. Ja. Det är liksom det som är brottet här.
Där kommer majoriteten av bankernas vinster ifrån. Och det kommer ju av att vi har, ja men bankerna, storbankerna i Sverige har en sorts oligopolställning. De kan synkroniseras sina räntor. Man har inget reellt val egentligen.
Om man måste låna.
Ja, många, det är ett helt annat problem att vi är så beroende av, att vi är så belånade, privat belånade i Sverige för våra bostäder framförallt. Men bankerna, de stora, har den ställningen. Det här bytbank som Svantesson säger, det funkar inte. Ja, där blir man ju väldigt besviken på henne att hon säger det. Hon borde ju ha linjen att den här sektorn funkar inte, de skinnar oss. De gör jättestora vinster utan att erbjuda någon bättre produkt. Alla är ungefär samma, man vinner ingenting på att byta mellan storbankerna. Det är liksom, du kan pressa din kostnad på ett par tusenlappar kanske om året max. Men de här miljardvinsterna som vår chefsekonom Max då visade i ett klipp häromdagen, att det är 130 miljarder, det är ett helt försvar bara i vinster.
130 000 miljoner i vinster för typ fyra banker.
För en relativt
enkel produkt.
Ja, det får man ändå säga vid det här
De får ju också skapa pengar. De skapar ju pengar genom att liksom göra lån. Så att de har inte ens pengar och lånar ut dem, utan de skapar pengar. Så att de har oerhört stora förmåner. De har oerhört mycket skydd från samhället. Vi har bailat ut dem flera gånger. Det finns hela tiden, kan de luta sig mot staten, för de får inte gå konkurs, för då går Sverige konkurs. Så att det liksom är som ett gisslandrama. Och här tycker jag faktiskt att Socialdemokraterna har skitbra politik. Dels att den här skatten, som måste utformas naturligtvis av Finansdepartementet och lagråd och sådär, när den införs, den ska ju just vara utformad så att de inte kan tjäna på att höja räntan för att straffa folket. Men sen har Magdalena Andersson helt rätt. Vad är det här för jävla debatt? Vi har alltså en helt skyddad sektor som skinnar svenska folket på helt basala. Det är som att
det är våra jävla pengar
som de tar 130 miljarder på. Det är våra behov, vi kan inte ens betala med cash. Vi kan ju inte göra det. Vi måste ha ett bankkonto. Det här är ju inte klokt liksom. Och att bankerna säger detta. Mm. Att banken har mage att säga att om ni inför en skatt på detta så kommer vi låta kunderna betala det. Mm. Ja. Att de kampanjar mot Socialdemokraterna.
Ulf Kristersson, jag tycker de blandar sig i
valet. Sig. Det här är valpåverkan. Dessutom Ulf Kristersson låter då som en jävla banklobbyist.
Verkligen.
Han coachar bankerna hur de ska höjas. Det här är fan avvisa högern och avvisa bankerna. Men sossarna måste ju ha en mer offensiv linje här. Folk hatar bankerna. Jag hatar bankerna. Man hatar att ha med dem att göra. Och så fort man har en liten bolån, så fort man tittar bort, så har de höjt räntan igen, så den rabatten borta. För det hade de glömt att berätta. Så sossarnas program är ju dels den här skatten som ska dra in ganska mycket pengar till statskassan, till välfärd, så att de får betala för att de skinnar oss. Den andra saken är att man helt enkelt ska låta SBAB ha en väldigt mycket mer aktiv roll. Jag vill byta till SBAB. Jag vill ha det som min bank för lönekonto, för sparande, för allting. Jag vill ha SBAB. Jag vill inte ha privatbankerna. Och den tredje grejen är liksom att man ska göra konkurrensen mycket lättare. Det ska vara lätt att byta bank. Det ska vara ett klick liksom. Vad fan, det är ju helt omöjligt idag. Så att sossarna har ett bra program, men de måste ju vara offensiva. Anna, du hade ju talepunkter där. De måste ju säga att vi kommer aldrig själv tillåta att det går ut. Då kommer vi förstaka bankerna.
Nej, men absolut. Det är ju bara liksom vara helt tydlig. De kommer inte kunna föra över den här bankskatten på kunderna.
Vi kommer inte tillåta det.
Vi kommer inte liksom konstruera det så.
Ni kan vara helt lugna.
Ni kan vara helt lugna.
Det är bankerna som ska betala skatten, inte någon annan.
Nej. Så att,
men det säger något om alltså, vilken privilegierad position bankerna har och att de vet om det. Att de kan säga så. Det här kommer kunderna få betala om det införs.
Men det är också farligt hur de ens har lyckats då egentligen bankerna tillsammans med Tidöpartierna och Moderaterna så starkt sätta på så kort tid den här bilden av en bolåneskatt. Det är ju bara en lögn. Det är ju totalt falskt. Det finns ingen bolåneskatt. Det är en bankskatt som nu bankerna hotar med att göra till en bolåneskatt. Och då måste man liksom ha verktyg för att inte det ska vara möjligt. Och det finns det där verktyget som du säger. För att om man höjer den här skatten på dem. Och sen ser man till att SBAB pressar räntorna. Exakt. Då kommer de inte kunna föra över det här till kunderna.
Då kommer alla vara
hos SBAB. Ja, precis. Så att det finns sätt att stoppa dem. Från att vältra över det här på sina kunder. Men det är faktiskt helt otroligt. Att alltså, om man kollar på Svantessons sociala medier. Att en finansminister sänker sig till den här nivån av lögner i sin i sitt kampanjande där hon liksom har flera klipp av den här bolåneskatten där de inte förklarar ens hur de konstruerar den här utifrån från sin fantasi. De förklarar inte ens liksom vart den kommer ifrån. Att det är den här bankskatten det handlar om. Och de är ju som du säger typ lobbyister. Alltså de går ju bankernas ärenden nu. I den här frågan. De skyddar bankerna från bankskatten och använder deras argument för att skrämma folk att inte rösta på socialerna.
Och jag tror att det är så här att det kommer ju vara så att det finns utrymme att bli chefsekonom för fyra moderata statsråd. En på Nordea, en på Swedbank, en på SE-banken och en på, vad är den fjärde?
Handelsbanken.
Va? Och så kan någon vara rådgivare på Danske Bank och så kan någon sitta i styrelsen. Ja. Så att det är ju en halv moderat regering som ser sina möjligheter här. De är jätte... Och det är verkligen så här, ta dem bara. Vi kommer införa bankskatten ändå.
Ja, jag tycker att man borde ha mer fokuserat. För det man kan se, man borde kunna förutspå det att om vi säger att vi ska ha en bankskatt så kommer de göra det här spinnet. Att istället bara, vi har en statlig bank. För den här marknaden fungerar inte. Den ska vi använda. Den ska pressa räntorna. Avkastningskravet ska bort. Fan, låt den gå back. För den här sektorn fungerar så dåligt.
Jag tycker man kan göra så här. Om bankerna inte taggar ner. Och de skulle låta det här hända. Då måste vi ompröva bankgarantin. För icke-statliga banker. Att bankgarantin är att man får in 1,1 miljoner någonting försäkrat av banken. Man garanterar att man får ut om banken går i konkurs. För de allra flesta människor, förutom de här i slutet på kurvan, så är det ju det mycket mer än de flesta har. Även om man skulle ha sålt en bostad så har man inte miljoner på banken. Så att bankgarantin är väldigt viktig för folks trygghet. Varför ska SE-banken, Swedbank och Nordea och Handelsbanken ha det här privilegiet när de använder det mot svenska folkets rätt att rösta fram en annan regering. Så att jag tycker man kan lägga på bordet. Jag tycker inte bankgarantin ska gälla för privata banker. Nej. Det är inte naturligt.
Nej.
Det gäller ju för den statliga banken. Så låt SBAB bli en fullsortimentsbank. Där staten garanterar. Alltså där man helt enkelt. Man kan säga så här. Vill du ha skatteåterbäringen före sommaren. Då ska du ha en SBAB. För det är dit vi kommer sköta den statliga utbetalningen av skatteåterbäringen.
Och egentligen allt. Barnbidraget
går ut i SBAB. Och det är där man får garanterad ränta. Som är lika hög som reporäntan. Mm. Det är jättevilken bra affärsidé. Ja. Det kommer vara en totalbank. Ja. 10 miljoner medborgare.
Perfekt.
Man får automatiskt ett bankkonto, ett lönekonto utifrån sitt personnummer.
Ja, personkonto.
Personkonto. Alla, i SBAB. Det är ju egentligen bara... Alltså, bankerna tillhandahåller ju en samhällsservice. Mm. Det är liksom en infrastruktur för penning och betalningar. Det är som vägar, järnvägar. Det borde ju egentligen, i grunden borde ligga på det samhälleliga och inte på privata företag som skinnar oss.
Nej.
För någonting som vi måste ha.
Och det är som med många grejer att du måste ha ett bank-ID. Nu ska väl det här statliga bank-ID:et komma.
Jättebra.
Typ. Men att man kan inte fungera i samhället typ på ett smidigt sätt.
Nej.
Utan att vara beroende in av de här. I deras klor.
Jag har ibland tänkt att ska man verkligen ha en smartphone? Och så till slut kommer man fram till att man måste ändå ha bank-ID. Man kan inte sitta vid datorn. Och, alltså man kan inte göra något. Man kan inte swisha. Man kan inte göra någonting. Man är helt i det här. Så att det är verkligen så här. Jag tror inte bankerna vill ha den här striden. Jag tror inte man ska stå, om man var bankerna så skulle jag inte stå tillsammans med förlorarna i tidig gänget och försvara bankernas privilegier. Och jag tror Svantesson och Kristersson och Bellman och de här andra där i tidig gänget, de kommer ångra vilken otroligt taskig position att ställa sig med bankerna och försvara deras vinster mot folkets behov av lägre räntor.
Ja, jag ser att vi har fått en fråga i chatten om varför inte SBAB bara gör det och lägger sig lägre. Och det är för att de har ett avkastningskrav. De ska fungera som ett bolag, vilket är problemet i många statliga eller halvstatliga bolag. Att eftersom marknaden ska fungera så måste de ha samma mekanismer som övriga marknaden. Och därför lägger man vinstkrav på de statliga bolagen
så
också.
Var det inte.
Nej, precis. Det har inte alltid varit så. Det är ingen
naturlag.
Det var
alliansen som införde det.
Det är i vissa sektorer som är helt samhällsbärande, som till exempel banksektorn eller elsektorn kan vi prata om också, så hade det varit fullt rimligt att tänka att det här är nödvändig infrastruktur som vi vill ha för att ha ett fungerande samhälle. Det ska fungera. Det är inte viktigt att Vattenfall till exempel gör miljardvinster varje år, utan vi kan bestämma som samhälle att det är rätt bra att ha ren och billig el till så många som möjligt hela tiden.
Ja, och jag vet inte exakt när de gjorde det här, men fram till alliansregeringen så var det så att SBAB satte press på de privata bankerna. Och sen var det ju Anders Borg som har varit aktuell de senaste dagarna.
Helikoptermannen.
Och Reinfeldt som faktiskt tog bort det här. Och det har ju varit förödande. Vad har hänt sen allianstiden på bankmarknaden?
Hur många tusen miljarder har bankerna tjänat på våra bolån?
Fan,
i den här bristfälliga konkurrensen.
Jag mår illa när jag tänker på det.
Så att
det
är samtidigt som Moderaterna framförallt har byggt för få hyresrätter, sålt ut dem som fanns och tvingat alla att ta svindyra privata bostadslån.
Och sen i varje led gynnar de som äger, de som har, de som tjänar mycket, de som är miljardärer, de som ärver. Ja. Så att det, liksom, det här är ett klassval 2026. Ja. Alltså, det här är liksom, 20 år av höger majoritet kan få ett slut. Det är svenska folket som avgör och vi kommer följa det här tills det är klart, eller hur?
Ja.
Och det riktigt stora börjar ju dagen efter valet.
Ja, alltså 14 september, det är då vi kommer sända hela jävla dagen.
Vi har fått en till bra fråga här som jag tänker är värd att svara på också. Om det är övervinster bankerna har, hur kommer det sig att det inte kommer uppstickare som utmanar? Och det är ju för att det är inte världens enklaste verksamhet att starta en bank. Det är inte så lätt att byta bank. Och det precis på samma sätt som att matjättarna har fått en oligopolställning. Vissa branscher är svårare än andra. Det är inte som att starta en kiosk på ett hörn eller en restaurang eller en bar. Utan samma med byggsektorn. Det är avancerade branscher som har höga krav och regleringar på sig. Mm. Vem som helst, och det behöver ett enormt kapital. Vem som helst kan inte bara, nu startar jag en utmanarbank. Det
Ennas
har ju några sådana här som mer är så här, ja det här är ett bankkort och så. Men de här stora summorna som bolånemarknaden kräver. Det är inte bara att starta en uppstickarbank hur lätt som helst när vi har fyra stora som dominerar marknaden totalt. Så det är väl svaret på den frågan. Men där har vi då SBAB som finns, är etablerat, bara behöver utvecklas och slopa sitt vinstkrav.
Men de har ju också sådana enorma marginaler, så att om det skulle komma ut någon, alltså SBAB ska göra det de privata bankerna gör idag, nämligen att man konkurrerar ut andra. Att man helt enkelt, skulle någon komma med idén om att liksom ha bättre räntor, ja då konkurrerar man liksom ut dem. Då kan man ha bättre räntor ett tag tills den har dött, den där banken som sticker upp. Mm. Så att det är liksom en monopol eller oligopolmarknad till väldigt stor gräns. Och de flesta av oss byter liksom inte bank. Man gör det.
Nej,
man
de har gjort det svårt att byta bank också. För de uppmuntrar en till att binda sina lån på olika bindningstider. Så att du aldrig kan. Ja, men det är bra om du har ta halva lånet på 2 år och halva lånet på 3. För det kan vara lite osäkert. Vilket bara gör att du är fast där. För du kan aldrig flytta hela ditt lån samtidigt. Och det vill inte någon bank vill inte ta emot ett halvt lån. Det har ju de också. Då är de också överens om att vi tar inte emot halva bostadslån.
Det har de bestämt bara.
Ja, precis. Det är liksom, nej, så gör vi inte. Så de har ju sina metoder för att låsa in en i deras bank också.
Nej, men de har otroligt mycket pengar. Den här vinsten som vi betalar in till dem, det är ju våra pengar. Den vinsten använder de för att lobba för sina rättigheter, den här bankföreningen och så vidare. Men, ja. Men nu har vi pratat ganska länge.
Ja, vi behöver nog ett helt starta pressen avsnitt om
de sjuka bankerna.
Om bankerna och
bankjävlarna.
Bankskatten.
Bankjävlar. Och det,
tror jag. Tror vi behöver det innan valet nästan. Ja. Men vi blev ett långt program idag, men det var ju också det första på typ 2 månader. Så ja, 1,5 månad
ja,
i alla fall.
Inte.
Så tack för att ni har tittat och lyssnat. Och vi hörs och ses igen på torsdag klockan 11.
På tisdag.
Ser du hur svårt det är?
Ja, torsdag, tisdag. Är för likt. Ja. Tack för att ni har tittat och lyssnat. Skicka gärna in tips på vad vi ska prata om i vår nystartade Instagram-sändningskanal. Så gå med i den, hjälp oss med ämnen. Vi har alltid 1000 idéer, men vi vill ha fler.
Och en sak som vi lovar nu är att så här, vi hade länge funderingen på att vi skulle köra typ varje dag eller 5 dagar i veckan fram till valet. Mm. Och vi landade i att det händer saker hela tiden. Att vi kör tisdag, torsdag,
som vanligt
som vi har gjort sedan starten. Men vi är redo hela tiden att köra extra sändningar. Mm. Så det kommer säkert bli rätt många extra sändningar, gissar jag, som det fortsätter, när saker händer. Så det är argumentet för att också följa oss som prenumerant och följa oss i alla de här kanalerna.
Ja, så att man slå på notiser så att man får en notis på YouTube när vi går live, ja. Helt enkelt.
Mm. Så nu kör vi.
Nu kör vi.
Ja, nu
en
kör
månad
vi.
Kvar. Tack för att ni har tittat och lyssnat.
Tack.